Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Idag är det första gången som vi spelar in på lokal, fast inte i Majorna.
Ja.
Det är på ett nepalesiskt hak i Linnéstan.
Yep.
Vad tycker du om Linnéstan?
Jag har ju bott här när jag var ung.
Ja.
Lite. Lånade min syrras lägenhet.
Okej.
Okay. Lite studentbostad eller någonting.
Ja.
Så jag bodde där någon månad eller vad det nu var.
För de som inte är göteborgare så är ju det här Majornas granne.
Ja.
Eller? Är det lite...
Men det är lite posh här va? Här är det dyrt att bo. Här har man ofta inte kanske råd att bo om man är vanlig knegare.
Ja, fast jag har märkt en sak. Och det är att Linnéstan är ojämn.
Uh-huh.
Att antingen så är det typ lite någon så här... bonläpp med Adidas byxor eller så är det typ en advokat. Det är mycket trash här också.
Liksom. Ja, det men det finns väl hyresrätter här. En del hyresrätter.
Ja, det finns och, mycket hyresrätter. Ja. Ja.
Så, men en lägenhet kostar nog, eller en bostadsrätt kostar nog 5 miljoner.
Säkerligen. Men det är också så här, det är ju bara, det är typ en gata.
Ja.
Det är typ 3 gator eller någonting.
Ja.
Det är ju ingen stor stadsdel.
Nej.
Det är ju jävligt lite. Det är ju som bara en skärva mellan Majorna och Vasastan. Liksom.
Ja. Så finns det ju en salehall. Men den är inte så jävla rolig.
Nej. Men jag skulle säga att i Majorna så kan man ju se folk gå runt med joggingkläder. Som vanliga kläder mitt i stan. Vilket jag tycker är helt fruktansvärt själv. Om jag ska vara ärlig. Men här ser man också det. Men ibland tänker jag då att då kanske det är typ så här en göteborgsrik person. Det vill säga att man har ingen stil, klass och smak. Men man har lite pengar.
Ja, precis. Man är en vd.
Ja, någon jävla, den största drömmen är någon jävla motorbåt.
Ja.
Man läser inte om det.
Eller någon som äger 10 krogar.
Ja, precis. Med någon sån pizzakung.
Ja, ja.
Man
har blivit rik på billig spanpizza.
Ja, precis. Nej, men jag vet inte. Jag har ingen direkt kontakt med Linné. Så det finns ju lite trevliga ställen. Och det är inte heller så posh, tycker jag.
Nej.
Det är inga flotta
butiker.
Nej.
Det är liksom... Krogarna är ganska sunkiga. Eller inte sunkiga, ska jag säga. Men det är ju inte... Det är ju inte Östermalm direkt.
Nej, det är ju inte det.
Nej.
Det är inte det alls.
Det är absolut inte Östermalm.
Men vi har nog inte det. Det är det som är lite gött också med Göteborg. Det är mer...
demokratiskt.
Det är som ett stort Borås.
Ja.
Där man pillar sig i röven om man känner för det.
Ja, jo. Nej.
Ja,
men det ligger något i det.
Ja, det här var inte dumt. En kobra. Jag vet inte, det är någon sån rolig öl.
Var det indiskt eller nepalesiskt?
Det är säkert typ Carlsberg.
Ja, i en cool flaska.
Mm.
Ja, men vad tyckte du? Hade du någon mer tanke om Linnégatan?
Nej, inte direkt. Ja. Här bredvid i Slottsskogen som ligger mellan Majorna och Linné kan man säga. Så ska jag titta på när solen går ner idag, då tänder man ju majbrasan. Och så sjunger akademiska kören in våren. Det känns ändå det är nog med borgerlighet för mig idag. Så jag kan sunka innan dess. Jag har svårt för mig Andreas, han tycker det är för
hedniskt.
Du blir orolig av det att tända eld och titta på
det. Men jag vill inte vara ute egentligen idag så mycket eftersom det är en sån här amatörernas afton då.
Ja.
Kan man bli överkörd av en voj eller något igen? Eller?
Ja. Var det på Valborg din olycka hände? När du blev överkörd av en voj? Var det?
Det var det inte. Det var tidigt på sommaren. Det var nog i juni, början av juni eller någonting. Ja. Så var det eller i maj, slutet av maj. Och så var det ju hur många människor som helst ute.
Ja, just.
För det blev så jävla varmt och skönt plötsligt. Och just det, och så pandemin hade just tagit slut.
Ah.
Så då festade jag till det själv väldigt, väldigt ordentligt.
Mm. Och blev då...
påkörd av en boj.
Överkörd av en boj. Ja, ja. Det har du ju ingen aning om egentligen, om det ska vara ärliga, vad som hände.
Men de sa det.
Du blev skadad.
Ja.
Vad var det jag tänkte på? Jo, i Västsverige har jag märkt Så det här med majbrasan är inte så stort. Utan det är ju påskbrasa man har i Västsverige. Tror du det kan ha att göra med att det alltid har varit mycket mer konservativt kristet här än i andra delar av Sverige? För det är påskbrasa har man ju varit med om när man växte upp. Men har fan aldrig besökt en majbrasa.
Nej, jag minns inte. Man skrämmer iväg häxor med en brasa, är det det?
Ja, jag tror det är det. Ja. Det är ju det vi har kört i Västsverige.
Ja.
Den jävla maj. I Lund där jag har bott, där är det ju jättestort med den här maj, valborgsmässoelden liksom. Och i Uppsala vet jag att det är det. Och många andra ställen i Sverige är det. Men inte fan har det varit här. Det är påskbrasa liksom. Det är en annan grej. Det är bara en intressant betraktelse.
Det var ju påsk för några veckor sedan, eller?
Och det är ju då de här feta eldarna brinner i skärgården till exempel. Okay. Det är ju påsk, det är ju fan inte valborg liksom. Ja, men det är tål att gräva sig. Ja. Nej, jag har väl inget intressant egentligen att säga om Linné. Jag har tittat lite på film, Andreas. Jag har sett Ant-Man and the Wasp, Quantumania.
Som jag inte ens tänker se.
Nej, jag tänkte inte heller se den, men jag såg den nästan i experimental syfte. Och alla de här Marvel-filmerna och hjältefilmerna, de har ju liksom egentligen aldrig varit särskilt bra. Det har ju aldrig varit riktigt cinema liksom. Det har varit lite underhållning. Och vissa har varit, till exempel de här Captain America har väl varit okej. Lite okej drama. Inte jättedåliga skådespelare.
Iron Man är ju lite smårolig.
Ja, kanske. Någon av dem.
Någon av dem.
Men det som jag märkte var, för den här filmen har ju fått dålig kritik även av fansen då. Och jag har en hypotes. Och det är att det sker en dekadens i den här hjältefilmen. Att den blir bara sämre och sämre. För de har jätteproblem med att göra den tillräckligt arketypisk. Det är min hypotes. Och som ett exempel. En hjältearketyp. Det kan ju vara att hjälten dör. Men lyckades också ha ihjäl draken, säger vi. Eller att det skedde något bra. Att han räddade den här. Han räddade den unga mön eller byn. Men han fick sätta livet till. Alltså det finns liksom ett tydligt slut i hjältehistorien. Om man ser till exempel på de original Star Wars. Så knyter de ihop säcken där liksom. Att han har haft ihjäl den förskräckliga fadern. Eller Darth Vader. Och så liksom har ju då Luke Skywalker utvecklats från den här pojkvasken. Till den riktiga hjälten liksom. Och tagit över fadersrollen i den bemärkelsen. Och han är inte förskräcklig. Men jag tror att Marvel, när de bara pumpar ut filmer. De har svårt att uppfylla de kriterierna.
Ja, det är ju som sagt, de pumpar fram filmerna. Och sedan har de en massa... jag vet inte hur det är i serietidningarna och hur det har varit. Sådär, men det är liksom... Det här med parallella världar och att det är en karaktär kan vara... dels kan de ju spola tillbaks tiden och det finns magi och sådär. Det är både teknologi och magi. Utomjordingar. Det finns liksom inga gränser i det.
Nej.
Men i och med att till exempel... att man vet då att men det här kan vara en parallell universum. Eller de kan trollas fram och bort. Och sådär. Så blir det ju i den där... när Iron Man dör i den här serien, det var ju två filmer va? Endgame eller någonting. När då Iron Man dör så känns det inte på riktigt överhuvudtaget. För då vet man ju att men då kan han åka i en annan parallellt universum. Så finns han igen då. Spelat av fem olika karaktärer.
Och till och med i samma film var det ju det som hände, att hälften dog ju.
Men
så suddade de ut det.
Med någon
kvantum
grej.
Så till och med i samma film betyder det ingenting.
Nej, det betyder ingenting. Så då finns det ingen riktig tragedi. Spindelman är ledsen nu när Iron Man har dött, men fuck it. Liksom.
Ja, för det finns 11 till Spindelmannen som inte är ledsen, för de kände inte honom.
Nej, precis. Och det körde de ju också i Spindelmannen-filmen. Det var ju lite coolt i och för sig, men det var de här andra Spindelmannen.
Men det finns en viss likhet här. För det är gärna som du säger, då är det generellt liksom, att om du inte har några, om du inte har några stakes, som man säger på engelska, om det inte finns någonting riktigt att förlora, då är det inte heller spännande. Ja. Du tror inte att Spindelmannen, när han möter något jättestort monster, så vet du att Spindelmannen kommer inte dö. Så det är spännande. Och ännu värre då när man börjar med en massa multiversum och grejer. Liksom, det blir lite spännande, för att alla... Det betyder ingenting.
Nej, det är förvirrande också.
Men det är en sak. Jag skulle säga att det är det generella problemet. Men det specifika problemet, som egentligen är samma sak, det är att man... Jag tror att man tror, eller man vill tro, det är en progressiv idé, att man kan bryta mot de här arketypiska normerna hur som helst. Att man kan berätta vilken historia som helst. Ja, men nu är det den här pingvinen som är hjälte nu, eller det är liksom, eller det är den här tjejen som inte har offrat någonting, och nu är hon en hjälte för att hon har en rolig frisyr liksom. Och jag tror att det finns en progressiv idé i Hollywood där man gärna vill att man ska kunna hitta på vilken story som helst. Men det vi ser är att det inte är så. Det är inte relativt. Utan det måste vara arketypiskt, tillräckligt arketypiskt normerad för att vara betydelsefull. Så det, förstår du vad jag menar? Jag specificerar lite mer.
Men det är också ett förräderi lite mot... Jag har ju sett Spindelmannen, alla Spindelmannen-filmer till exempel då, va? Ja, men... Då när de här, hans vänner då, ska glömma bort honom och sådana grejer. Så har han suddat ut det förflutna eller börjat på en ny tråd. Ja, men de här andra filmerna då. Det som hände i dem. Det var liksom,
vad hände då?
Vad var meningen med det liksom? De är så okänsliga, de som hittar på det här liksom.
Men då blir det för att det som man har hållit på med och mjölka, det är ju sån här... fans då, som egentligen bara betyder att du gillar något fast du är en idiot. Det är det fan betyder. Ja, fans, de gillar när de känner igen någonting. Det är ju som en efterbliven person. Han känner också igen om han äter en pigelin igen. Pigelin. Ja, och det är det man försöker mjölka, för då plötsligt känner de igen någon. Eller det var samma den här grejen var med i den filmen, och nu ser man den igen, och då liksom, haha, den känner jag igen. Och så mjölkar de det så in i helvete. Men det räcker inte, för det är ju bara, det är inte tillräckligt för att göra ett drama. Det är bara en gimmick, och det är liksom
jag tänker på, vi läste ju och ska göra ett helt avsnitt antar jag i vår Substack cinema.
Ja, just det. Ja.
Men Tarantino skrev ju lite om de här filmerna.
Ja, 70-talsfilmerna.
Just de här Marvel-filmerna också. Då. Att folk i Hollywood börjar bli jävligt trötta på det själva. Liksom. Ja. För det är de här filmerna som görs, pumpas ut. Och det dränker ju allt annat, antar jag. Liksom, gillar man inte det här så är det ju astrist. Och jag börjar ju själv bli oerhört trött på de här filmerna.
Ja, men de är jättetråkiga. Jag har ett annat exempel, och det släpptes en nyproduktion av Trollflöjten. Som bygger på, som inspireras av Mozarts opera Trollflöjten. Sauberflöte eller vad den heter. Ja. Och Bergman gjorde ju en tv-produktion. Och han hade ju en idé då att men då kan man tv-sända opera. Och så kan folk som aldrig skulle gå på opera känna att det här var fan ganska mäktigt. Och för mig funkar det ganska bra. Även fast jag har varit på opera så gillar jag hans produktion. Och han har liksom jävligt starka idéer. Och Håkan Hagegård som Papageno är helt lysande. Och en svinsnygg brud är med där. Och sångerna är bra. Och liksom, det är skitbra.
Allt
och så,
är bra.
Och så såg jag den här Hollywoods motsvarighet då. Och då har man gjort om det till typ ett Harry Potter-äventyr av något slag. Där han får den här boken, Trollflöjten. Och när han placerar den på ett visst ställe på sin privatskola där de håller på med opera. Då dras han liksom in i den här historien och blir, vad heter han, prinsen heter Amino eller något. Och det var så fruktansvärt dåligt. Det var så patetiskt dåligt. För att de värdesätter inte Trollflöjten. De är inte Bergman. De värdesätter inte dramat i Trollflöjten. De gör det som en rolig grej. Nu kan man ha med den här sången här. Och så, hade de tagit bort allting som man verkligen gillar. Till exempel i Bergman så kommer du ihåg när de sjunger den här klinga, klocka, klinga. När de vaknar upp i våren, ur vintern och det blir vår. Jag tänker inte sjunga det nu, men du kommer ihåg den sen. Det är det här.
Ja,
precis. Ja, precis. Och så klär de av sig vinterkläderna. Och det är väldigt vackert. Den var ju inte ens med. Och det är ju Bergman fattar ju det på en gång. Bara. Här är ju en av de starkaste momentsarna. Som är det finaste i filmen. Som fångar vad Mozart ville berätta med det här. Att kärleken har ingen klass. Att även den enkla fågelfångaren kan också hitta kärleken precis som prinsen. Det är liksom ett jävligt tidiga upplysningsideal. Och därför Mozart skrev det här. Det var provocerande på den tiden att inte allting bara gällde prinsen och prinsessan. Det var också en vanlig knegare i den bemärkelsen. Det är liksom coola grejer. Och bara, det har ju inte de liksom...
Men Trollflöjten var ju inte bara till för aristokratin.
Nej, exakt.
Det var ju en folklig opera. Eller
ja, exakt. Säger. Och det var ju jävligt nytt då. Liksom. Han hittade ju på det till Mozart. Liksom. För han kanske var lite av en suput. Liksom. Ja, och ung. Men okej.
Okay. Ja, de våldtar mer eller mindre Mozart där då?
Ja, det gör de. Ja, det gör de absolut. De rapar Mozart. Men det de gör som är en större synd än att rapa Mozart. Det är att de gör ett dåligt drama. För hade de rapat Mozart och gjort det bra. Så är det väl fine liksom. Men det är ju inte det. Det är bara... Det är liksom...
Ja, de har hittat på något nytt.
Ja, men det känns som att det är en generation av helt klasslösa filmskapare. Som inte vågar satsa någonting. Det är vad det känns som. Det är så här, ja, hur kan vi göra det här? Det vore fräckt att göra någonting med Mozart. Ja, men då klonar vi Harry Potter. Det är liksom ingen bra idé.
Det är billigt och dåligt.
Ja, exakt.
Men de hade ändå pumpat in några hundra miljoner då.
Ja, absolut. Men det var ju... Och så var det ju också typ såklart då fullkomligt... multikulturaliserad cast. Allting var, du vet, tänk dig att du har kört 15 kulturer i en jävla blender liksom. Så det är någon sån, så bilderna är så här egyptisk, asiatisk, riddar, bara blandat allting. Det har ingen form liksom. Men så jävla kass liksom.
Det här ska ju absolut inte se.
Nej, men man kan se, jag såg ju det bara för att jag tänkte ju det när jag såg ju den här trollflöjten, för jag tänkte det här är ju katastrof. Det är därför det här är ju kulturell sadomasochism som jag håller på med. Men jag lär mig någonting också. Jag försöker vara väldigt specifik vad det är som inte är bra.
Vad som inte fungerar.
Ja, precis. Så det är ju ändå liksom, det är inte ointressant.
Såg du Black Adam?
Ja.
Den var ju också fruktansvärt dålig.
Det är samma där, den har ingen riktiga...
Den har fan ingen själ. Det, är liksom, det känns så fruktansvärt själlöst. Det är liksom... Det är beklämmande faktiskt.
Men till slut...
De har liksom inget hjärta, de som gör de här.
Men till slut så måste de väl förlora pengar på det här. För jag menar, om inte de här dramerna fungerar, då tycker ju alla det är tråkigt.
Ja, men jag tror inte det liksom... spelar någon roll, för de gör så många olika saker. Det är ju Disney som äger allt där. Ja. Så de har ju liksom 100 grejer på gång hela tiden. Och någonting går ju bra, så de har ju råd att förlora på vissa. Ja. Black Adam kanske inte blev en hit helt enkelt hos publiken. Men det gör inte så mycket.
Nej, men det är ett jävligt sorgligt för... Disney tror jag ändå har blivit stora egentligen på att man vågade ta lite risker. Walt Disney själv var ju väldigt sån att han riskade ju asmycket hela tiden.
Jag har gjort
ganska knepiga filmer. Och liksom, men det fanns ju ett hjärta i det. Liksom.
Ja,
det fanns ju ett konstnärligt hjärta som pumpar bakom de här Disney-produktionerna.
Ja, det var innovativt, det var nyskapande, det var pumpade in, det måste ju ha kostat en del pengar att göra. Överhuvudtaget göra en långfilm på den tiden. Teckna en långfilm var ju asdyrt naturligtvis.
Men jag tror på något sätt att till slut, för jag försöker vara optimistisk, och då tror jag att till slut så skadar även detta ekonomin för dem. Och det är ett större, för det är lätt, jag har hört mycket kritik om att det handlar om att liksom, du vet, man säger så här, go woke, go broke. Mm. Att om det är för woke, då gillar inte folk publiken det. Mm. Och då går de dåligt, filmerna. Mm. Och det tror jag är ett litet problem för dem. Jag tror det är ett mycket större problem att man uppenbarligen inte släpper lös konstnärerna. Mm. För bakom de här produktionerna så finns det ju hundratals, kanske till och med tusentals jävligt bra konstnärer. Mm. Men de får ju inte agera i de här. Mm. Konstnär, till exempel den här Ant-Man and the Wasp Quantumania, som är liksom en patetiskt dålig film. Mm. Där har ju inte de släppt loss. De har ju massa konstnärer. Mm. De har ju gjort fantastiska bilder ibland. Mm. Stundtals. De har gjort massa grejer.
De vågar aldrig stanna i saker som är jävligt coola. Ant-Man, jag hatar ju Ant-Man. Ja, men han åker in i någon konstig bubblig värld som är den här mikroskopiska världen. Det är lite coolt och häftigt, ja, kan man tycka. Liksom. Men det är aldrig... De är så dåliga esteter på sätt och vis. För allt kladdas ihop jävligt snabbt. Ja. Och de dröjer aldrig vid det som är göttigt. Mm.
De fick kritik i den här filmen för att de inte... För att, vad ska man säga? Det är ju... Den här senaste filmen tenderar ju lite en psykedelisk värld för att det är så mycket, för att det är så konstigt och färgglatt och man vet inte om någonting är vid liv eller inte, och det är jävligt weird. Det är en ganska cool idé.
Trippig.
Ja, det påminner ju mycket om Jodorowskis Dune-idéer till exempel. Okay. Sådär liksom, att man har, du vet, fantastiska farkoster som lever och sådana här saker. Jävligt snöigt liksom. Men problemet är att man har ju uppenbarligen inte låtit konstnärerna gå hela vägen. Mm. För det är liksom... Det är weird. Mm. Men samtidigt så är det formfranska. Mm. Det är ju det som gör att det inte fungerar. Mm. För att om de släppte lös de här konstnärerna, som jag vet jobbar med detta, då tror jag de hade kunnat gå hela vägen. Mm. Så här, gör det konstigt. För att konstighet... Det är också unheimlichkeit.
Men där är de alltså inte. Det blir aldrig uncanny eller unheimlich.
Exakt. Och det är det som är problemet. Att när det är riktigt konstigt, då måste de närma sig även de här mörka känslorna. Ja. Som unheimlichkeit. Mm. Som är känslan av någonting som är främmande.
Ja, kusligt.
Kusligt.
Men ändå främmande. Välbekant. Lite avvarmande.
Så här, när det inte känns som hemma fast man är hemma. Ett bra exempel på det.
Där är ju The Shining.
Ja, den är ju byggd på det.
Den är ju byggd på det. Alltså det, jag läste på med just unheimlich-begreppet. Och så, exempel på vad som är unheimlich. Det var ju Freud som listade en del saker. Ja. Så här. Så ska jag tvillingar. Så här, och det är ju The Shining. Så har ju han, det var du som berättade för mig, att Kubrick har liksom bockat av saker som verkligen är unheimlich.
Värre än så.
Så det är ju i den här korridoren när han, den lille killen, åker med sin lilla cykel där, va? Ja. Så är det ju två tvillingar i korridoren. Ja. Och
men det är till och med värre än så att Kubrick samarbetade med en litteraturprofessor.
Aha, okay.
Och han och den här damen som jag inte kommer ihåg vad hon heter, de satt ju länge och jobbade med rent litterärt de absolut mest unheimlichkeit koncepten. Och det var det som implementerades i manuset. Så det är ju fruktansvärt sofistikerat med att jobba med den känslan och den begreppsvärlden liksom. Och ett akademiskt arbete som fanns i The Shining för att fånga de känslorna. Att det är korridorer som inte går ihop och att det är mönster, färgkombinationer och bara massa, hela film, allting i hela filmen har med den känslan att göra. Men men liksom den här, en sån film som Ant-Man and the Wasp Quantumania, den är inte där är någonting konstigt bara för det är konstigt, ungefär som ett barn tycker att en karaktär är rolig för att den är konstig. Varför tycker du han är rolig? Ja, men för han har en konstig näsa liksom. Alltså, jaha, okej. Okay. Och blandar det då med ganska torftig humor där man inte heller vågar gå åt det mörka hållet, så blir det ju så spricker ju den här filmen liksom. Och, men min poäng, för jag skiter i den här filmen. Jag skiter fullständigt i den här filmen. Men min poäng här är att det kan vara så att det finns ett större mönster i kulturuttrycket. Mm. Att man inte vågar närma sig det. Mm. Och då blir det inte bra. Liksom. Mm.
Jag tänker också på Kinas inflytande. Mm. Dels så,
eller kommunistpartiet tillåter ju inte unheimlich.
Nej, självklart inte. Så jag antar att det är liksom, och jag antar att filmskaparna helt enkelt inte kan gå dit om man ska visa en film i Kina.
Nej, det går inte.
Och som de som lyssnar på det avsnittet där vi talar om Kinas inflytande, det är ju i USA tjänar man ju mer på pengar på filmen i Kina än vad man gör i staterna då, i USA. Man tjänar i världen totalt och så i Kina en jävla massa pengar som man kan inte heja i. Så man kan inte, man kan helt enkelt inte, man kan inte tacka nej då till de pengarna då.
Men till slut så tror jag liksom att om man bara gör film för Kina-marknaden, så till slut så är det ju så här. Jag menar liksom, hur länge kommer biopubliken vilja gå på Marvel-filmer om de har så dålig kvalitet? Det är omöjligt.
Och de habitueras ju också, som du brukar säga.
Ja, men jag tror fan inte du kan habitueras till någonting som bara är ett dåligt drama.
Nej.
Jag tror inte, för att Jungs poäng, och det låter ju lite, det låter jävligt, det låter som jag sätter mig på höga hästar nu. Men jag säger att en av Jungs poänger i alla fall, det är liksom att det arketypiska innehållet, det sitter i våra gener. Mm. Det sitter i våran gemensamma historia från när vi klättrar ner från träden. Mm. Det sitter i allting. Mm. Och då kan man inte bara ha en progressiv, relativ kultursyn. Mm. För det är inte det. För att det arketypiska innehållet är inte progressivt. Det arketypiska innehållet har att göra med vad vi är som organismer. Vad vi är som människor. Vad vi är, det är inte kulturellt.
Nej, det går inte att handla med
heller. Exakt. Och det är därför.
Det är universellt. Ja, och
exakt. Och det är därför liksom att du kan... I Japan är det ju svinstort med klassisk musik. Mm. Men de lyssnar ju också på tysk klassisk musik. Mm. Och förmodligen beror det på att den är på något jävla vis mer arketypisk, skulle jag gissa på.
Kanske.
Ja, och då är det är inte relativt. Det är inte så att någon i Japan bara, ja, men det bästa är plötsligt det här, eller alla kulturer är olika, eller alla, det är alltid, nu är det här som är på modet, och bara, alla de här idéerna.
Japanerna är ju noll relativistiska.
Ja, exakt.
De har sin kultur, eller sin pling, pling, bong, 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 någon tjej topless eller någonting som har en smurfhatt.
Tentakler i muffen.
Tentakler i muffen. Men de vet ju mycket väl. Ja, de vet mycket Bach. Väl att Bach är. Det här är mycket
det är
större mästaren, kultur.
Ja, självklart. Ja, och mycket av det vi ser som är japanskt är ju också inspirerat av väst. Mm. Jag kan ge ett bra exempel. Du vet den här kända målningen på tsunamivågen med Mount Fuji i bakgrunden. Du vet vad jag menar, va? Ja. Hela det uttryckssättet, det inspirerades när de började med det i Japan, så inspirerades det av printar som kom in via handelsfartyg från Europa. Bara en sån sak liksom.
Mm. Ja, det var ju tvärtom också.
Ja, det är klart att det är tvärtom, men jag bara säger det liksom. Att vi har inte med relativa... Jag försöker göra ett case för att inte de här sakerna är relativistiska.
Nej.
Det är det jag försöker göra ett case för liksom. Mm. Och det jag tror i längden, det jag hoppas mest på, det är att det bara svider tillräckligt mycket i plånboken. Mm. Så att vi får bättre underhållning liksom. Fan, det är viktigt. Eller jag tycker det. Det är asviktigt. Mm. Fan, ska man stjäla det från en hel generation? Alla de fina filmupplevelserna som vi har fått liksom. Ska man stjäla det då? För att man har konstiga idéer om att man kan hitta på vad fan man vill. Mm. Det är
man kan ju jämföra det med 70-80-talets Star Wars till exempel. Mm. Det är ju noll relativism i det.
Exakt.
Eller?
Ja.
För där är ju allt, allt står på spel. Han får handen avhuggen.
Ja.
Och så får han en ny cybernetisk hand, ja, i och för sig. Men det är ändå liksom, ja, det svider till när man ser att han förlorar sin hand. Ja. Va?
Men då trodde de här naiva personerna som har blivit ideologiserade progressivister, då trodde de att det som var Star Wars, det var den här lilla apfiguren som är i
Mandalorian.
Ja, men alltså det de tog...
Lil Yoda, eller?
Ja, nej, inte den lilla apan, utan de har en annan liten apa som skrattar konstigt. Ja, han, ja,
han är på baren där, eller?
Ja, exakt.
Eller han, den där Jabba the Hutts, ja, assistent.
Ja, Jabba the Hutts assistent, ja. Då liksom får folk, då får progressiva personer för sig att Star Wars handlar om det. Ja. Alltså ytegenskaperna.
Ja, precis.
Men det,
precis,
det gör ju inte det.
Nej, nej, visst.
Och det är det som är... För jag menar, George Lucas skrev ju och gjorde hela den här med... Där han använde Heroes with a Thousand Faces av Joseph Campbell som mall.
Mm.
Och det är ju i grund och botten ett jungianskt verk, liksom.
Ja, det kan man ju oerhört influerat av.
Men om man tror att det handlar om ytegenskaperna, de enda du har kvar då, det är de som jag kallar fans.
Mm.
Liksom, som egentligen bara betyder en idiot.
Mm.
Ja. De har du kvar då, som är de enda som går på de ytegenskaperna, liksom. Mm. Typ någon, ja, men jag har inga bättre ord för det.
Mm.
Någon idiot som tror att det handlar om vilken färg det är på de här lightsabers.
Mm. Mm.
Det liksom, men det är ju inte det handlar om, såklart.
Mm.
Så det är min spaning då på något sätt, liksom, att om det svider tillräckligt i plånboken, då kan det ju bli en nya coola filmer.
Mm.
Hoppas jag.
Ja, jag är nog ännu mer...
Du låter lite mer pessimistisk.
Ja, mycket mer pessimistisk. Mm. För jag tror inte att det svider i plånboken överhuvudtaget. De bara pumpar ju fram och folk sväljer och tar emot.
Ja.
Jag kan inte, nu har de ju gjort till och med en Kleopatra med... Nu låter jag som en rasistisk idiot. Men med en afroamerikan eller något lite afrikansk Kleopatra. Och så, det är liksom de...
Det är ju ingen slump. Det har ju varit en myt.
Det är också en ganska progressivt...
Ja. Men det har ju varit en myt länge i amerikanska liberala läger. Att Egypten alltid har varit afrikansk. Mm. Det är en sån liberal myt i USA. Mm. Att liksom...
Men jag har också hört att det är en afrocentristisk myt.
Ja, precis.
Så det kan ha liksom ideologiska...
Mm. Vi byggde på
tankar. Ja, precis. Ja.
Men Kleopatra då, för de som inte vet, hon kommer ju från Grekland, från den ptolemeiska släkten.
Mm.
Hon är grek.
Från Makedonien och rådet.
Precis.
Och sedan så tror jag de var också ingifta kanske med... persisk familj.
Ja, mycket möjligt. Ja. Jag vet inte, för det är... Han Pallas som är...
Hynek
Pallas, som jag tycker skriver jävligt knäppa grejer i GP, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Han menar ju på att det här inte var någonting, eftersom att vi har i alla år whitewashat Kleopatra och gjort henne mer europeisk än vad hon borde vara.
Mm.
Så att nu svänger pendeln lite åt andra hållet bara.
Mm.
Men jag vet inte om hans argument håller riktigt.
Jag vet inte om det är vettigt, liksom. Ska man motarbeta?
Nej, men han tyckte att det var lika konstigt att en judinna spelar henne.
Mm.
Och då kände jag lite att... Där vill inte jag vara i mina samtal.
Nej.
Kände jag.
Just det. Hon skulle spelas av en judinna, var väl tanken. Mm. Men så bromsar man det då på något sätt? Eller?
Nej, men hon gjorde eller det tidigare. De tidiga produktionerna. Ah. Så spelades ju hon av vad hon nu heter.
Elizabeth Taylor.
Exakt.
Hon är inte judinna, va?
Jo.
Nej. Det är
hon. Ja, det tror jag. Det var i alla fall Hynek Pallas argument.
Uh-huh.
Men jag känner, det känns så skitigt så jag inte ens vill prata om det.
Nej, men han gick
bara rakt in i rasdebatten.
Nej, men det är sunkigt.
Det är så jävla debatt, sunkigt, men, liksom. Jag vet inte riktigt. Jag tycker inte att det samtalet är jätteroligt. Ja, men fan vad trevligt, Andreas.
Ja.
Har du något mer som du vill ta upp sådär? Det var lite enkelt snack idag. Bonusavsnitten ska ju vara lite mer spontana och korta och så.
Ja. Nej, jag var ute och söp lite igår, så jag är ganska borta idag.
Mm.
Jag har ju sett mycket på Anthony Bourdain.
Ja, just det.
hans serie när han åker runt i världen. Och, ja. Och så är det, han är ju, man vet ju att han begick självmord. Så det, jag ser liksom det här med det som ett slags filter, ja. Ett lager över. Så det är liksom, och så tänker jag mycket på, jag undrar om han är, tycker han om att vara här eller är han obekväm nu och sådär.
Han var väl kock från början.
Ja, han var,
då har jag alltid sett på hans produktioner som ett recept på hur man ska leva om man vill ta livet av sig.
Aha,
för han som en kock som gör ett recept. Att du kan se hans liv som ett recept. Att om du bara är intresserad av flyktiga saker, om du är intresserad av matupplevelser, om du är intresserad av resor och inga riktiga saker, då är det som ett recept från en kock på hur du kommer må väldigt dåligt. Och kanske
hur man flyr från verkligheten.
Om du bara flyr hela tiden så finns det inget kvar. Det är min taskiga analys.
Ja, jag såg också en dokumentär som var faktiskt jävligt bra på Netflix om just Bourdain. Och det var ju, man fick ju känslan av att det är oerhört mycket flykt. Han var ju borta liksom 250 dagar eller liksom nästan 300 dagar om året var ju han på resande fot. Han hade ju en liten dotter och en fru i USA någonstans där.
Men han startade hela den här vågen att man ska vara en foodie. Och det är en typisk sån sak som inte är så bra att syssla med om man tänker på sin psykiska hälsa. För att om du är intresserad av någon matupplevelse eller någonting i den här stilen, men du har inte lagt någon energi på det. Jag menar, jag kan också gå in på ett ställe och beställa mat. Det är liksom ingen, det är inget uppdrag i livet. Det är inte meningsskapande. Och om du då är en foodie, som det kallas, som han uppfann, det är inte tillräckligt meningsskapande liksom. Det är som jag säger, han är en kock som gör ett recept för hur du mår dåligt. Jag är stenhård nu, men det här är
det kan ligga något.
Det är jävligt viktigt. För att om man vandrar in...
Det handlar om flyktiga saker, som du säger, det är ju flyktiga, men äter jag något gott, det är ju inte som att jag minns hur det smakade efter en vecka.
Eller så här, nästa resa, då blir jag glad. Eller nästa resa.
Och just det, sånt säger han hela tiden. Nu är jag glad, nu känner jag mig glad. För när han har fått något gott att äta. Nu
är jag med.
Ja, men jag kan ta en sån till.
En till.
Ja.
Du med?
Ja, det är bra, jag kan inte.
Nej, men absolut. Och men som sagt var... det skulle jag säga, nu är jag taskig för jag vet att många håller på med det här, men den typen av upplevelser där man inte på ett sätt skapar någonting eller när man inte gör någonting som har liksom reella värden som inte har med dig att göra. Jag menar, om du åker till Taipei, det är inte så typ att du förändrar Taipei. Det är, så, det är bara liksom det är bara att betala räkningen. Det är liksom, det finns en jävligt djup oskön grej. Det finns ju ett uttryck som är lite elakt, men det kallas för travel whore. Det är ju tjejer som alltid bara snackar om nästa resa. Det är också, tack så jättemycket. Det också finns en väldigt stor risk att nästa resa där kanske inte inkluderar dig, va? För det är ett flyktigt, det är ett gräset är grönare på andra sidan beteende. Att man alltid tror att det ska vara bättre än någon annanstans. Så det gäller inte bara resorna, det gäller dig också som man. Så man ska alltid vässa öronen när man hör det beteendet.
Ja, man är ihop med någon tjej då.
Eller träffa någon. Ja, exakt. Om de alltid har en inställning att det ska vara grönare på andra sidan. Då kommer ju du vara där också liksom. Är du med? Så det är travel horse liksom. Och det låter taskigt, men nu förstår du poängen. Du ska inte lägga någon energi på en travel whore liksom. Och om du då, för Bourdain var ju en travel whore.
Liksom. Ja, absolut.
Ja.
Men han var ju inte lycklig i det, eller han säger ju
nej,
själv.
Nej, det finns inget
inte...
värde. Det finns inget värde.
Det är nog som säger.
Ja. Och då finns det ju, det är ju väldigt lätt att säga att det inte finns något värde där. Det finns ju andra saker som kanske är mer betydelsebärande än de här jävla resorna liksom. Eller maten eller någonting liksom. Alltså men ibland får man ju kanske gräva efter de här sakerna då liksom. Men det är ju, jag själv lever ett väldigt enkelt liv. Men jag har ju inte ödslat energi heller på icke värdebärande aktiviteter. Utan jag håller på mycket med värdebärande aktiviteter.
Ni har ju ganska enkel smak, eller Vi gillar ju en hamburgare liksom.
Ja, jag har inga problem med det. Gärna, jättegärna. Men jag måste inte heller lägga ut mina erövringar på Instagram. Nej. Jag skiter lite i det. Men det är ju så här... jag vet inte. Men det är ju... att syssla med icke... Att syssla med icke meningsfulla aktiviteter har en hög kostnad. Mm. Någonting sånt.
Mm. Ja. Mm.
Det tror jag Bourdain kan vi lära oss om det här. Liksom. Sen ingen jag är expert på honom. Ja. Det var han som skrev Kitchen Confidential.
Ja, Kitchen Confidential som jag gärna vill att du läser någon gång också. För jag tyckte den var jävligt bra.
Ja, det kommer bli svårt att övertyga mig om att göra det. För att det träffar liksom inte...
Jag kan läsa... Nej, du tänder inte en sekund.
Nej, jag tänder inte någonting på det. Men jag kan läsa den om du tvingar mig. Men det är ingenting jag vill.
Nej, okej, skit.
Det har ju inget av mina intressen.
Nej.
Ja, äter man 2 dagar gammal fisk om du beställer fiskgryta? Nej. Jag bara... Det är liksom ingenting. Jag skiter väl i det. Ja.
Men jag tror ändå att många... jag är ju sent på bollen när det gäller Bourdain.
Mm.
Men jag tror att det, när jag väl ser de här programmen och sådär... Så förstår jag nog att, eller så börjar jag inse att han har nog influerat, eller just matprogram överhuvudtaget, som är mat. Det är flera människor påverkar dem jävligt starkt. För det blir så här, det kommer ju de här trenderna med, det avspeglas jävligt tydligt liksom. Den här fixeringen vid att man gör pasta själv, eller att man har jävla bröd och så här.
Det är
som,
så tuntigt, tycker du att det är tuntigt?
Jo, det är lite småtuntigt. Men jag är ju fascinerad också av vissa av de här grejerna. Men det är också det där, det är den ytliga människans fascination för liksom...
Jag tycker det är otäckt att vi har ett hål i ansiktet där vi hela tiden måste trycka in massa grejer för att det är det som driver våran kropp.
Mm.
Jag tycker det är otäckt.
Som man ett annat hål där det kommer ut grejerna. Som man tar riktigt. Ja, det är otäckt. Va?
Jag tycker det är helt sjukt. Och också att det är samma ställe som vi talar. Det är där vi ska trycka in korv.
Mm.
Det är så jävla sjukt.
Ja, det är bisarrt.
Ja, det är sjukt är det. Ja, det är otäckt. Jag har aldrig gillat det, men jag äter för att jag måste överleva.
Du äter för att överleva.
Men det känns vulgärt. Mm. Skulle vilja ha någon slags dropp.
Ja.
Liksom.
Ja, nej, jag är ingen matfixerad person.
Ja. Ja.
Och vi kanske är klara.
Eller? Ja, men absolut. Fan vad gött, Andreas. Och jag ser fram emot när solen går ner nu, så är det sista vintersolen som går ner.
Mm.
Och så tänder man elden. Mm. När det sista ljuset försvinner. Mm. Då tänder man elden istället.
Mm.
Och sen när solen går upp imorgon bitti.
Mm.
Då är det varma året. Liksom. Mm. Våren kommer.
Mm.
Och det är därför de här kören kommer sjunga in våren.
Mm.
Det är det som vi sysslar med. Det är en ritual.
Mm.
Jag får nog tvinga med Andreas.
Mm.
Ja, men du måste nästan. Det är bra för din själ, tror jag. Vi får väl se.
Ja, vi får se.
Okej då, ha det gott.
Hej.